In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, det är deadline day.
Ja.
Patrik, du är här. Patrik, jag är här. Forwardskarusellen alla pratar om. Vi har precis gjort lite tv om precis den här karusellen. Så vi kommer inte spendera så mycket tid just att prata Giroud och Batshuayi och Llorente och alla som är inblandade i det här. Aubameyang kan vi... Han håller på att göra sin läkarundersökning just nu.
Vi kan väl bara notera, klockan är 10.32 när
vi var väldigt tydliga med
ja, så att om Aubameyang är klar 11.00 så förstår ni varför vi inte har en aning om det klockan 10.32.
Nej, men vi tror att han kommer vara klar ganska snart.
Ja, vi hoppas att han kommer vara klar ungefär 23.59 ikväll. Ja, det hade varit roligt.
Det hade varit kul. Vi vill ju uppleva den här David de Gea situationen igen med fax och väldigt mycket oklarhet.
Ja, det enda tråkiga nu är att alla redan hunnit flyga till sina destinationer, vilket den här Fernando Torres helikoptern kommer vi ju tyvärr inte få se i det här fallet. Det finns väl andra affärer där det kanske kan hända, men, men just i det här fallet så känns det som alla har landat och just nu 10.33 nu så genomgår Aubameyang sin läkarundersökning och vi hör väl liknande saker om de andra personerna
ja,
som ska ingå i det här.
Oavsett, alltså de måste ju göra sina läkarundersökningar nu under förmiddag eftermiddag. Sen är det ju det att det ska kommas överens om priser och löner och avtal och sådär. Och det är en helt annan sak.
Det är en helt annan sak.
Så att, men vi har ju precis spelat in en liten tv-snutt som jag tror ni kan hitta här. Om ni går in på Sportbladet och sen så kommer ni in på Deadline Day. Vi chattar och vi kör hela dagen där. Det är där också live-tv kommer ligga ikväll. Där kan man titta på oss när vi pratar om det här till och med.
Oj,
vi sprider ut klicken lite grann här.
Det är inget man önskar, men det finns en anledning till att vi gör radio.
Precis. Jag blev ju flyttad från tv till radio, ja.
Ja.
Det kan man ju bara tolka på ett sätt.
Du fick kliva ner från, inte dina höga hästar, men dina höga pallar kan man säga.
Just det, jag står på pall när jag står bredvid dig. Jag vet att det är viktigt för dig.
Det är viktigt för mig.
Jag vet inte om det är så mycket att tillägga just kring den här forwardskarusellen just nu. Man får följa med under rapporteringen då, men Batshuayi har vi hört väldigt lite ifrån.
Ja, verkligen.
Det är väl det jag tycker är mest noterbart. Conte var ute och uttalade sig och sa att situationen med Batshuayi är oklar just nu. Och det kan vi väl skriva under på.
Ja, och anledningen till att man hört så lite av honom är väl att han har så väldigt lite att säga till om också, tror jag. Alltså Aubameyang väljer Arsenal för att Arsenal vill ha Aubameyang. Sen Giroud erbjuden till Dortmund men vill hellre till Chelsea och väljer på något sätt Chelsea där. Batshuayi får ju ta det som blir över. Han är ju ändå längst ner i den här hackordningen och då blir det väl Dortmund.
Men
där.
Tror du vi kan få ihop det trippelbytet?
Ja, jag tror det för att alla har sånt stort intresse av det. Alltså Arsenal vill verkligen ha Aubameyang såklart. Men Chelsea vill verkligen ha Olivier Giroud också för att de fick inte sin Eden Dzeko. De försökte det. Andy Carroll skadade sig när de försökte det. De vill ha den här stora nickstarka spelaren och det är bara Giroud som är kvar där liksom. Så att de vill ju verkligen ha igenom det.
Eller Fernando Llorente.
Eller Fernando Llorente.
För att Tottenham är ju med på ett litet hörn här. Chelsea ska ju hört av sig. Sen vet vi inte hur mycket förhandlingstaktik det rör sig om i Giroud-förhandlingen.
Ganska att mycket kan vi ana.
Ja. Så brukar det ju alltid vara.
Yep.
Vi vet ju att det är så. Det dyker upp något från vänster när det ska förhandlas personliga avtal.
Men det roligaste med det här Llorente-ryktet är ju att anledningen till att det dök upp var att det enligt brittiska tidningsuppgifter då så föredrog Antonio Conte Llorente framför Giroud. Vilket är roligt eftersom Conte själv hävdar mer eller mindre att han står helt utanför de här förhandlingarna och inte har aning om vad som pågår. Så att, ja, intressant.
Ja, det kommer hända mycket och det är bara att hänga med och sen såklart klockan 6 när vi drar igång livesändningen då kommer du och Frida sitta med från början tror jag i studion och kommer ni ha raka besked om vad som har hänt under dagen.
Så är det, hoppas vi, i alla fall jag, att vi kan kuppa in ett samtal till Erik Niva när Lucas Moura blir presenterad för Tottenham också.
Det måste vi lösa.
Det är inte Eriks favoritaffär här.
Nej, det är inte det, och det tycker vi om.
Ja, absolut.
För den verkar också vara väldigt nära nu, vi tar den.
Ja, han har ju landat i London i alla fall och ska skriva på för Tottenham. Han gick väl med på att lämna PSG till slut och PSG gick med på villkoren. Och, ja, det är väldigt konstig affär på flera sätt, för att ingen vet riktigt hur bra Lucas Moura är. Han har fortfarande ganska högt marknadsvärde bara för att han var väldigt dyr när han kom till PSG. Sen har han egentligen inte presterat någonting i PSG sen sin debutsäsong, när han liksom hade ögonblick av någon slags storhet. Men i Frankrike beskrivs han som en väldigt korkad spelare, en kille utan slutprodukt. Så att det vill Erik Niva ha nosat sig till också, när han inte är helt nöjd med att den här killen är på väg till Tottenham.
De har ju liksom letat efter att ersätta just den här Andros Townsend platsen med den korkade rake killen i laget. De har inte riktigt fått in någon direkt ersättare till Townsend, så att det kan väl vara Mangala, det kan väl vara Lucas Moura då. Nästa namn som är intressant idag är Mangala.
Ja, och där vill man ju kuppa in ett samtal till Fredrik Jönsson då i sin tur.
Ja, därför att Newcastle har varit där och huggt, men nu kommer det rapporter om att det är Everton som har vunnit den här dragkampen, för ingen vill till Newcastle. Daniel Sturridge var nära Newcastle, det blev West Bromwich. Mangala var nära Newcastle, det ser ut att bli Everton.
Och det var jättekul med Daniel Sturridge också, just att i England så var liksom den brittiska fotbollsexpertisen, och då pratar vi om de här som var landslagsspelare på 90-talet ungefär, det är de som sitter i studiorna nu. De häpnar ju över att liksom, hur kan man inte vilja gå till Newcastle och ta den klassiska nummer 9, liksom Alan Shearers tröja, hur kan man välja bort det? Så tittar övriga fotbollsvärlden lite mer nyktert på det här, och så här, vem fasen flyttar till Newcastle med den ägarsituationen, det kaoset och liksom, nej, jag förstår Daniel Sturridge, om man säger så.
Ja, jag också, vi förstår väl kanske också Mangala som
verkar vara också
Everton, där det är mer stabilt och det känns som en kurva på rätt håll i den klubben. Det blir intressant att se vad som händer där. Det är synd, alltså Newcastle hade ju varit helikopteravstånd ifrån Manchester om det blir bråttom.
Exakt så.
Men till Liverpool är det ju så nära från Manchester, så då åker han ju sin egen bil.
Det är en sorg det där. Vi får hoppas att han tar en silver Porsche som Aubameyang gjorde. Han skulle ju på hemligt möte där har vi dragit förut, och kom i sin silver Porsche, och de brittiska tyska tidningarna hade inte jättesvårt att identifiera vem det var som var på besök. Var det kul nu när han skulle flyga till London på övergången till Arsenal, då hade han insett då att jag kan inte ta silver Porsche, för den känner de igen. Så vad tar han då? Ja, han tar sin guldsuv såklart liksom, och rullar in på parkeringen där. Så, inga konstigheter.
Nej.
Han hade ändå luvan uppe så ingen skulle se att det var han.
Han är smart.
Han är smart.
Absolut.
Lucas Moura är smart.
Honom lurar man inte.
Nej, man inte.
Är det helikopteravstånd från Leicester till Manchester?
Jag hoppas det också. Alltså, någon får ta och flyga helikopter, så enkelt är det. Det spelar ingen roll hur kort det är. Ni får göra en Gustav Fridolin-flygning. Någon ska upp i luften.
Riyad Mahrez har ju en helikopteraura, känner jag.
Ja, det har han verkligen. Alltså inte omklädningsrumshelikopterauran då, utan den andra helikopterauran.
Nej.
Kunde misstolkas det där.
Ja. En riktig helikopter.
Ja, ingen Padembo Turay-aura.
Och då... fan.
Ja, du kom av det där.
Ja, helt och hållet.
Ja. Fick du bilder i huvudet?
Ja, tyvärr.
Trevligt.
Men det pratas om upp mot 1 miljard för Riyad Mahrez nu på sista dagen. 3 bud ska ha kommit ifrån Manchester City, vilket ju det enda jag skulle läsa eller höra om jag satt i andra änden av den luren och plockade upp och sa, du, vi bjuder så här mycket. Nej, det är för lite. Ja, men om vi bjuder så här då?
Ja.
Nej, det är för lite. Ja, men det här då? Det enda man hör är ju bara keep going.
Ja,
då kommer vi få hålla på och höja det här priset tills det är så pass lite tid kvar på fönstret så att ja, men då måste vi ta det här.
Ja.
Det ser jag fram emot.
Det gillar vi absolut. Men det är lite intressant det där med City, för att de gick in så otroligt starka i det här transferfönstret och de har gjort en helt galen höst liksom. Men tittar man på truppen nu, så han fick ju in sin mittbacksförstärkning i Laporte till slut. Men han förlorar Alexis Sanchez, och han har ju varit ute och han då är Pep Guardiola och verkligen också sagt att ja, men det offensiven är inte så bred liksom. Och vi har hört hur även mittfältet med Kevin De Bruyne har beklagat sig lite över att det, liksom, det blir väldigt stor belastning på honom eftersom David Silva har sina personliga problem där.
Någonstans går ju Bernardo Silvas hjärta lite sönder. Ja. Han säger att hans offensiv inte är så bred. Han säger,
så är det.
Här är jag! Sitter han på bänken.
Men han är van vid sin Bayern München-trupp med 17 mittfältare. Så. Ja. Ja, och han tänker att han ska utmana i Champions League också. Han bör kunna rotera lite i ligan, kan man tycka, med tanke på hur stort försprång de har. Men han tycker definitivt att hans trupp inte är tillräckligt bred, och därför försöker de med Mahrez. Alexis Sanchez var ju tanken, och det finns uppenbarligen en plats han absolut vill fylla där.
Nej. Men du, bara titta på det nu. Sané är skadad, kommer vara borta 4-6 veckor. Gabriel Jesus är skadad, ska precis komma tillbaks. Sergio Aguero vet vi ju vad han är gjord av för material. Sen har du Sterling kvar, ja, och Bernardo Silva och sen såklart mittfältarna då, men det är faktiskt ganska skört där uppe i fronten.
Ja, så är det. Och det gäller ju flera liksom. Alltså, om man ser ett Liverpool som man tycker kom ifrån det här vinterfönstret med liksom heden i behåll, trots att de tappar Coutinho på något sätt. Nu när de släpper Sturridge, så det är ju inte jättegott om anfalls alternativ där heller.
Nej, helt plötsligt så är det liksom Dominic Solanke som aldrig gjort ett seniormål i sin karriär, ja, ligamål i alla fall. Jag tror inte han har gjort något spel, något tävlingsmål som senior.
Jag litar mer på dig än min egen Liverpool-kunskap.
Och det ska vara liksom första reserv till Roberto Firmino i en topp 4-jakt liksom.
Ja,
det är ganska lite. Och sen så finns liksom en Danny Ings som inte har spelat fotboll på ett och ett halvt år efter sin allvarliga skada liksom. Så ja, det är lite tunt där också.
Det är lite tunt, och därför blir man ju förvånad att de släppte Sturridge, samtidigt som man också måste någonstans applådera det mänskliga att de släppte Sturridge. För det finns en VM-dröm där som de hade kunnat krossa i ett ögonblick, och de hade behållit honom som en reserv och aldrig behövt använda honom. Så att, på ett sätt är det ju snyggt också.
Jag tror väldigt mycket det är det som,
ja, det tror jag också. Ja,
vi vet ju att Jürgen Klopp alltid säger det normalt sett, och att han mådde dåligt utav att Coutinho tvingades kvar i somras. Det har han ju sagt, att han vill spelare lämna, så ska de få göra det. Han håller inte. Tack för den här tiden, säger han, och så jobbar han med det som han har kvar. Någon som vill bort, som är klar, är Debussy.
Ja.
Den spelaren som vi inte sett så mycket av de senaste åren.
Det var ett tag som jag hörde den.
Han har dykt upp i Arsenal vid ett par tillfällen de senaste veckorna här och gjort fullständig katastrof. Nej, så ska vi inte säga heller. Men han har inte varit så bra. Och kom överens med Arsenal om att helt enkelt säga upp kontraktet. Saint-Étienne behövde inte betala någonting. De tog över hans lön och så skrev han ett nytt kontrakt. Det är inget lån eller så, utan de var överens om att vi skiter i det här nu.
Ja.
Så flyttade han hem till Frankrike och skrev på för Saint-Étienne.
Ja, men fint ändå.
Så det avtalet ska vara klart i alla fall. Jag har inte sett de presentationer, men det kan väl vara någonting att följa under dagen också. Brozovic, Inters jag vet inte, kallar honom för guldklimp. Det är ju fel ord.
Ja, kolklimp.
Men Sevilla ska ha då få till ett lån.
Ja.
Hör och häpna.
Herregud.
Att Sevilla
äntligen
vill låna spelare.
Ja. Men att de löser ett lån, det är väl det.
Ja, precis. Nej, men de fick ju loss då Roque Mesa häromdagen från Swansea, och nu är det Brozovic som ju Arsenal har jagat också. Men ett lån med köpoption på 28 miljoner euro som ska då vara aktuell i sommar.
Ja.
Det
känns väl bra för alla parter.
Känns väl rimligt.
Ja.
Den ska väl också presenteras under dagen och bli klar.
Ja.
Men det verkar ju som att det är nära. Den här är också intressant tycker jag. Enligt The Mirror så har Roma hört sig av till Manchester United om Daley Blind. Efter att de sålde ju...
Han ska till Barcelona.
Ja, precis.
Barca DNA, vad hände?
De sålde ju Emerson Palmieri, ja, sin vänsterback till Chelsea häromdagen. Och Blind har, precis, de har ju triggat den här klausulen i hans kontrakt om förlängning. Men det betyder ju inte att de inte kan sälja honom.
Det betyder att de kanske kan tänka sig att sälja honom för lite mer pengar än de hade kunnat göra annars.
Precis, så vi får se där vad som händer under dagen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kanske, jag känner ändå att det är långsiktigt att det skulle lösa sig idag.
Ja.
Jag tror att de kanske kan bli så till sommaren eller någonting annat.
Men han faller ändå i den här kategorin som är intressant. Nu ska inte Daley Blind spela VM-fotboll. Men det finns ju några spelare idag som verkligen skulle behöva flytta. Alltså som är ute och fäktar för att få till någonting och som har väldigt, väldigt bråttom. Alltså rätt stora spelare. David Luiz undrar mig verkligen vad som händer med i Chelsea. Han är ju utfryst av att Conte har fått chansen i vissa cupmatcher och sådär, men antingen så börjar han bli förlåten eller så börjar han flytta. Det är verkligen de två alternativen. André Schürrle kanske vi kommer in på.
Ja, vi kommer in på båda de två. Vi har fått, jag har blandat upp det lite grann, så vissa tar det som frågor och vissa
tar det som ämnen. Då kastar Joe Hart och Lasse Markovic där också. Där bör man också ögonen öppna.
Bör man ha. För Swansea har bestämt sig för att det ska hända grejer där. De behöver. Jag menar, nu har ju Swansea haft en helt okej sista 8-9 dagar där. Ja, men först så slår man Liverpool och sen så slår man Arsenal.
Ja.
Och det såg man ju inte riktigt komma från laget som låg toksist då för ett par veckor sedan. Två riktigt tunga trepoängare. Och den nya managern Carvalhal, som det ska uttalas med.
Inte Carvajal alltså.
Nej, det är, han är portugis.
Oh, då men, blir, herregud vad jobbigt.
Då blir H ett J.
Oh.
Carvalhal ska det uttalas.
Ja.
Jag får lära mig. Men han behöver plocka in lite kraft på kanterna.
Ja.
André Kyrle har han velat låna. Men då gick Jarmolenko sönder, alltså Dortmunds ordinarie ytter, på träning häromdagen. Så att det lånet ska se nu inte ut att bli av då till Swansea. Vilket ju verkar lite jobbigt. Så nu har man hört av sig till West Ham för att värva tillbaks André Ayew som var där tidigare. Och brorsan Jordan Ayew spelar ju i Swansea.
Ja, det vore fint.
Så att... ja, den hoppas jag blir av.
Ja.
Och de har också hört oss till Liverpool om att få antingen värva eller låna Lazar Markovic. Det är helt enkelt så att de vill ha speed på kanterna.
Ja, de har speed på kanterna och de tittar vilka som sitter på läktaren och tittar på fotboll just
ja,
nu.
Ja, lite grann så.
Ja.
Jo, i och för sig, han spelar väl rätt mycket för
Jo, absolut. Men Lazar Markovic och André Kyrle så är väl det.
Nej, de är rätt långt från, från startälvorna. Men vi får se där. Jag tror väl kanske att Kyrle såg fram emot att få lämna Dortmund och få spela lite fotboll igen.
Ja.
Han är ju rätt långt ifrån någon slags VM plats i Tyskland.
Just nu,
han har ju rätt mycket landskamper.
Ja, vi vet att Jogi Löw där brukar gilla liksom, han tar med sig Lukas Podolski och han, så ja, att det, jag tror inte att avståndet hade varit så långt om André Kyrle fick fart på karriären igen faktiskt.
Ja, vi får se det. Framförallt, jag vill ju se bröderna Ayew i samma lag.
Ja.
De har ju bytt lag med varann och så här. Ja. Det hade vi i alla fall jag gillat. Vi kastar in lite frågor också då. Nu har vi hunnit en liten bit in här, men det blir en liten rappare på där i, ja. Fönstret är snart slut.
Ja.
Det var det.
Så lär det komma någon efter att fönstret är stängt också, eller?
Ja, det kommer en...
Sätter press på dig nu.
Det kommer en... ja, vi kör en slags sammanfattning. Jag vet att vi ska göra en extra Premier League-podd på fredag till
exempel. Ja, men det är en dag imorgon också.
Det är en dag imorgon också. Absolut.
Försvann Patrik Syks planerade vabbdag.
Nej då.
Tackar vi för.
Jag ska till Fittja imorgon och träffa en MMA.
Ja, det är klart du ska.
Så att det, men vi hinner göra det mesta. Ja. Albin Norr har skrivit betyg 1-10 på Cahill till Millwall. Det måste vara en 10.
Vad fan, han är ju 38 år.
Ja, det är
vad
något
är det här?
Jag fattar inte. Om nu Chelsea var ute efter en nickspecialist. ingen är mer nickspecialist än Tim Cahill. Han må vara 38, men ja, alltså han är ju så bra. Han gör ju fortfarande hur mycket mål som helst för australiensiska landslaget. Bara en sån sak. Nej, men Millwall känns väl jättekul. Han har ju spelat Millwall tidigare.
Ja, men man är liksom... Ja, när blir Dennis Wise klar? Det är liksom min enda fråga efter det här.
Han ska ju... Cahill ska ju till VM också med Australien. Så han behöver ju få upp matchtempot lite kanske också.
Precis.
Jag vet inte om det Championship är rätt...
The Return, jag tycker att det var... Det var ju så sjukt i den där The Return-videon som var en presentationsvideo. Alltså de bilderna han spelade i den klubben, det ser ut som det är så här 70-talet. Alltså
det är ju tidigt 90-tal.
Ja, det är så stora tröjor och så brusiga bilder. Så att det är helt sinnssjukt.
Ja, men mitten 90-tal i alla fall var det väl han spelade i Milo senare. Sen var han ju Everton i en jävla massa år.
Ja,
alltså sagt, han är till och med äldre än vad jag är.
Ja, det säger inte lite.
Det är inte så många spelare kvar som är det faktiskt. Så man tar vad man får. Nick Andersson skriver: kommer Patrik Bränning ansvara för uppläggning av länkar till de olika flygplan och helikoptrar som är involverade i Deadline Day? Och framförallt, hur mycket spons får han för det?
Ja, det blev lite flight radar reklam igår.
Du får ju ta det ansvaret.
Ja, jag får ju göra det. Jag ska försöka få in det i mitt avtal. Jag har precis sålt en intervju med skikrossstjärnan Viktor Öling Norberg till en av Japans största TV-kanaler. Jag har fått en spänn för det heller, så att liksom det här, jag har väldigt dåligt avtal med min arbetsgivare.
Har du gjort det alltså?
Ja, på riktigt.
Ja. Spännande.
Ja.
Adel Chekomako skriver: hur resonerar Özil kring en förlängning? Tror han på Gunners? Cirkulerar rykten att de är överens? Och de har ju kommit och gått lite, de här ryktena, om att han ska ha skrivit på en förlängning med Arsenal, i alla fall att de ska vara överens om en förlängning. Och jag kan nog tänka mig att han har det ganska bra där.
Ja, det känns så. Han är ju den typ av spelare som inte kanske likt Alexis Sanchez kan gå till en klubb och alltså han måste så tydligt ha sin roll i en startelva. Det måste byggas kring honom. Det är inte bara att välja och vraka och bli någon slags komplementspelare någonstans eller gå in och konkurrera med någon någonstans eller någonting. Han måste ju verkligen ha laget byggt kring sig själv. Så det blir ju lite svårare för honom att bara handplocka en ny destination. Och det känns verkligen som att han trivs i Arsenal. Jag tycker också det. Sen är det ju förvånande då att han har låtit kontraktet löpa så långt som det har. Det gör ju att man blir lite... Då har man ju funderat och det har ju kommit rykten om diverse klubbar. Men jag vet inte om det finns någon klubb som är större än Arsenal som skulle vilja ha Mesut Özil just nu. Det är Manchester United som ju kändes som det ändå skulle kunna finnas en möjlighet. Men där önskar man ju någonstans ändå att de värvar en till mittfältare och flyttar upp Paul Pogba lite istället. Och det känns som en bättre affär för Manchester United också. Men annars så är det ju svårt att se vilka som liksom är beredda att ta honom och ge honom den rollen.
Hur gammal är han alltså nu? Är han 30?
Ja, 29, jag vet, vågar inte svara på det exakt.
Något sånt.
Men Johan Persson skrev till mig på Twitter, det tyckte jag var roligt. Hur skulle du ranka en presentationsvideo av Aubameyang som inleds med att Özil skriver nytt kontrakt för att lämna över pennan till Auba och säga "May I assist you?" Den hade varit trevlig.
Eller hur? Ja, det är ju mer av det där som man saknar med presentationsvideorna, att det finns lite kreativitet och tanke och lite passningar typ.
Jag vill bara gå sud. Så här kommer vi aldrig komma överens.
Nej, vi kommer inte göra det.
Du gillar ju den här Mark Bartra-videon nu, eller hur?
Ja, den tyckte jag... Nej, den var ju...
Den är ju right up your alley. Där har du ju top, där alltså. Har du ju kreativitet och konstigheter.
Där fattar man ju inte... Jag tror att den egentligen är en 3-plus-video för att... Bara det att de använder sig av en massa referenser som man inte kan. Det börjar ju med en snabb referens till den här filmen Snatch. När han dricker och så vattenflaskan och sätter sig på planet och sådär. Alltså den klippningen. Men sen dyker det upp en massa klipp som man inte känner igen. Jag tror att hade man kunnat de referenserna så hade den säkert varit roligare. Då hade den säkert varit 3+. Men jag uppskattar ju att de försöker göra någonting annat. Inte vara så förutsägbara.
Jag gillade liksom när de svenska klubbarna svarar på det här. AIK presenterar sin norske landslagsman och bakar in hans presentation i ett rakt torrt pressmeddelande med att en junior flyttats upp till A-laget.
Ja, men alltså, att Benjamin Mendy skriver på Twitter Laporte is a new shark, eller vad han skrev. Ja. Det som han sen fick ta bort.
Ja,
Agent Mendy.
Agent Mendy, liksom.
Announce, står det till
och med. Laportes första tweet är Shark Team när han är klar för Manchester City också.
Ja, precis. Det är fan 5+.
Det är bra, alltså. Det är 5+.
Det är 5+. Sen fick han ta bort den tweeten och det gör det hela ännu roligare.
Det gör det ännu mer 5+.
Ja, det är lysande. Oh, det irriterar mig. Vi kommer ha det som presentationsvideo. Vi kommer prata lite grann om det i början av sändningen när jag inte är med. Utan det är du och Frida och Anna. Jag är irriterad
att du inte är med.
Att
är det
inte finns en kritisk röst i studion när vi ska prata presentationsvideos.
Jaha.
Det stör mig nog jävulst.
Fast jag har väl en kritisk röst av något.
Inte när det kommer till presentationsvideos.
Jo, det är jag som har rätt kritik här bara. Du.
Herregud. Det jag får ta på mig den planeringen, men man kan inte få allt det där.
Men du vet vilken presentationsvideo som är bäst fortfarande.
Vilken tänker du på?
Come on, Wilfred.
Ja, Wilfred Boney.
Score some goals for Swansea.
Absolut. Den ska vi nog gräva upp också.
Ja, den vill jag ha. Sommarens behållning.
Hamp eller pysselprinsessa. Jag vet inte riktigt vilken namn hen vill gå under. Skriver David Luiz till Arsenal. En drömvärvning med tanke på att han kan spela både defensiv mitt och mittback och funkar bra som general i en trebackslinje, frågetecken. Ja, det skulle man ju kunna tycka. Sen om Arsenal och Chelsea kan komma överens om en så pass stor affär på en deadline day samtidigt som man ska försöka lösa någon slags Giroud-förhandling. Det ser jag som osannolikt, men visst hade David Luiz gjort Arsenal bättre.
Ja, men det handlar ju någonstans om att just när det blir den typen av rivalklubbar att båda måste ju verkligen ha någonting att vinna på och göra förhandlingen. Vi såg ju Demba Ba för några år sedan när han var på väg på lån till Arsenal och José Mourinho går ut och säger nej, det där kommer inte hända för att liksom, jag tänker inte förstärka en rivalklubb. Och när det är Aubameyang och Giroud och Batshuayi så är det så tydligt att båda verkligen har någonting de vill här. Så då går det att göra det. Skulle Chelsea släppa David Luiz, som de vet är en väldigt bra spelare, problemet är att han hamnat i konflikt med tränaren. Ska de släppa honom till Arsenal och förstärka Arsenal utan att de själva tjänar någonting förutom att de blir av med ett problem med David Luiz? Det känns svårt på deadline day, håller jag också med om.
Ja, Samme Hamp här har skrivit, varför vill de stora Premier League-klubbarna bara ha Premier League-backar? Manolas, ett av många exempel, är ju klasser bättre än Evans och Van Dijk och betydligt billigare än Van Dijk och samma prisklass kanske som Evans. Frågan är ifall han är det. Han är bättre i sin miljö kanske, han fungerar bättre. Jag tror att det är svårt det här med att värva mittbackar, mycket svårare än man föreställer sig. För du vill ha precis rätt typ och rätt person, och det här med miljö och vilken liga man spelar i och så vidare, det jag tror att det är betydligt mer komplicerat än så.
Ja, alltså kolla Citys försök, de har ju kastat pengar
Mangala var ju fantastisk, ja, före City värvade honom, men har inte alls fungerat.
Nej, och det finns gott om sådana exempel, och det är ju kulturskillnader också. Alltså det var ju, för att dra ett stickspår här, så var det lite kul att höra Phil Neville nu när han presenterade som ny engelsk damförbundskapten. Han pratade om sin tid i Spanien med brodern Gary. Vi var ganska kritiska när de tog av Valencia där, till att det här är det som stor kulturell skillnad, de kom inte ha en aning. Han sa ju det, Phil, att när han åkte dit till Spanien då, han kunde ingenting om ligan, han kunde inte språket, han kunde ingenting om landet. Men när han åkte därifrån 3 månader senare, då kunde han språket, han kunde allt om ligan, han kunde allt om landet. Det är en skön brittisk inställning, tycker jag, att de respekterar inte det där så högt.
Nej.
Men, ja, men det är ju kulturella skillnader, och man betalar, det är därför John Evans är så het, för att du vet att han kommer att kunna sätta in direkt. Och Victor Nissen Lindelöf kan man väl ta som exempel också. Det bara flyttat till den typen, då var det en ännu större klubbflytt på något sätt liksom. Och det blir ju skakigt i början, och man behöver tid att anpassa sig och bli trygg i den miljön, och med ligan och med spelet och med kulturen och allting. Så att det...
Men kolla Fazio liksom, som gör det jättebra i Roma. Men jag kommer ihåg Fazio i Tottenham, han var en katastrof alltså. Så att det där är svårare än bara så att den spelaren är bättre än den. Jag tror att det är väldigt många saker man måste ta hänsyn till, och att man kan en liga och att man förstår tempot och motståndet och alla sådana saker. Det är klart att jag tror att en Manolas hade kunnat bli en jättebra Premier League-spelare, men han kommer behöva en viss tid att komma in, och det är inte så man resonerar i januari. Nej, du behöver ha en spelare som kommer in och bara liksom hit the ground running. Ja. Och då är det lättare med spelare från samma liga.
Och kolla Manchester City också, som ju försökte med Virgil van Dijk där. De ville ju ha honom, och där blir ju priset väldigt, väldigt högt. De är ändå med en bra bit upp. Så slutar de med att de talar port, där de vet precis vad de ska betala, för det finns en utköpsklausul. Det förstod de att de kunde göra hela tiden, såklart. Ändå var de på van Dijk först. Och ska man se rent objektivt som fotbollsspelare, så ser jag att Laporte, framförallt med ålder och sådär, har liksom en potential att bli en större mittback än vad Van Dijk har. Jag tycker att han har fler saker i sitt register, är som sagt i en utvecklingsbar ålder, är liksom en oslipad diamant. Men Manchester City just nu i januari 2018, det är ju inte en oslipad diamant de vill ha, utan de vill ha någon de kan trycka rakt in i försvaret. Och då vet man, Van Dijk, han kommer kunna sätta där, det kommer gå bra. Laporte, han kommer kunna sätta där, det kanske går briljant, men vi har faktiskt ingen aning om hur det kommer se ut nu de första månaderna.
Nej.
Så att, ja, det säger det, eller ett exempel på det också.
Ja. Jon Sundqvist skriver, ÖFKs agerande, inte bara Godos utan även nobbat 20 för Sema också, ett trendbrott. Det vill säga, underskattar vi värdet på svenska spelare, och kanske problemet tidigare för billiga allsvenska transfers helt enkelt varit för dåligt självförtroende i klubbarna?
Det är svårt det där, för att det känns som de transfer som görs från allsvenskan, och det säljs ganska få spelare billigt, utan det säljs spelare dyrt och sen går spelare gratis.
Nej,
och de andra går gratis för att de spelar ut sina kontrakt. Och det går åt helvete för de som går gratis generellt, kan man väl också säga. Så att jag vet inte om vi gör det, men det känns som senare år att man har förstått med Alexander Isak-övergången också att det finns stora pengar att hämta även om man säljer från allsvenskan.
Ja, men det, och just det här talang, när talanghandeln som börjar bli allt vanligare och börjar innefatta allt större summor, kommer ju göra att en spelare som dominerar i allsvenskan, som är 18-19 år gammal, som vi ju ser vart och vartannat år att det dyker upp någon, den typen utav värvningar kommer bli större och större pengar på. Det hoppas man ju att det ska leda till någon slags bieffekt, att man ger unga chansen, alltså någon som slår igenom, får chansen att utvecklas, får chansen att ta det där, och sen då måste man ju också släppa spelaren som man har utvecklat.
Ja, det måste man göra, det kommer alla göra också. Ja. Det finns liksom, alltså ska ni ju en säljande liga, det går inte att komma ifrån. Men sen är det svårt med Saman Ghoddos, han är 24 år, han är liksom, faller inte under den här kategorin av utvecklingsbar ung spelare, utan Nej. Han är en kille som ska in i ett A-lag nu. och Celta Vigo ser att de kan få honom in i ett A-lag, men för dem är det, de vill ju att det ska vara en budgetvärvning då, eftersom han kommer från Allsvenskan, eftersom det finns så stora frågetecken kring vilken nivå han egentligen håller, trots att han varit bra i Europa League såklart, men så att där, och utan Europa League hade de förmodligen inte varit intresserade av honom, för att det är så svårt att bedöma utifrån Allsvenskan med den typen av klubbar, hur bra är den här spelen. Och blir han då lika dyr som en spelare som gjort matcher i La Liga, då kommer ju de ta spelarna som gjort matcher i La Liga, precis som vi hade med privilegieexemplet där. Så att det måste ju fortfarande vara billigare än de spelarna. Och sen Östersund, jag tror inte att det är trendbrott, jag tror snarare som vi också var inne på i förra podden, tror jag att det finns ett enormt stort värde för dem att behålla det de kan av sitt lag in i de här Arsenal-matcherna, för annars så liksom någonstans pissar de ju på dem som ändå hängt med om alla de lockat till sig, hela det de har byggt upp. Mm. De skänker ju bort det innan de ens får chansen att liksom se vad det blev av det. Och jag tror att den drömmen är värd mer än 50 miljoner just nu. Och de vet att skulle den drömmen krossas mot Arsenal, så kan de ändå sälja samma Godos för kanske 30 miljoner i sommar. Och då är 20 miljoner värt den risken. Ja, det bedömer de. Och det kan man ju tycka själv också. Vad skulle de kunna göra med sin klubb för de extra 20 miljonerna? Kommer de någonsin få chansen att testa sig mot Arsenal? Inte för 20 miljoner. Det kommer inte ge dem chansen, den chansen igen. Så att det, jag tycker att det är snyggt att de behåller honom. Och det känns som han går med på det. För det sägs ju att de har pratat ihop sig där uppe om att spelarna, att nu håller vi ihop här.
Nu kör vi det här hela vägen.
Hela vägen. Och sen gör vi vad vi vill.
Ja. Robin Kenstam skriver: den stora frågan är väl ändå vilken topp 6-klubb som ska ta den stora Rondon.
Ja.
Rondon som vi har drivit lite mer. Men nu när Sturridge har kommit in i West Brom, så är det klart att hade jag varit Rondon så hade jag ju velat flytta på mig.
Ja, klart han ska flytta.
Och jag menar,
vad var du sa? Giroud, Rondon. Exakt. Då tycker jag också Giroud. Niklas Bentner, jag håller fast vid det.
Ja, Niklas Bentner ska vi inte skriva av här. Han kanske också ska röra på sig under dagen.
Han ska, jag tror att han har förberett sig, för att nu ska inte jag, folk kanske är trötta med Niklas Bentner, men ge mig det här 30 sekunder så ska jag vara glad sen och tysta. Ja. Men han kom tillbaka till Rosenborgs försäsongsläge nu och tränade så omedelbart. Jag hade glömt hur bra han är. Han är i strålande form redan nu. Han har också sett, om man följer honom i sociala medier och så, att träningsregimen har varit ganska ordentlig, får man bilden av där i alla fall, även under den här semesterperioden. Och Niklas Bentner kanske inte har som vana att träna stenhårt under sina semesterperioder genom karriären. Det tyder ju någonstans på att han är inställd på ett klubbyte nu, för att liksom vara i form och kunna komma in och prestera direkt, eller att han i alla fall har förberett sig för möjligheten att byta klubb nu. Så att jag tror att han lyssnar om det finns möjlighet.
Bra, vet du vad Patrik, det var det vi hade från podden idag. Det kommer hända mycket, som sagt, allting vi har sagt här kommer vara inaktuellt
när
vi
kliver ut
från den här studion, så att, men det får vi leva med. Vi ses i TV-rutan klockan 18.00, rullar vi igång, så kör vi hela kvällen. Ni vet hur det funkar. Följ livechatten och bloggen och så vidare. Allting rullar under hela dagen. Och på återhörande då. Trust never not say. For me, I clear. No eggs, no hummus. For me, I clear.